Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongen säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror det var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Om någon frågar om jag vill spela på Nobelmiddagen, då kanske jag inte tänker fy fan vad nice. Utan jag kanske tänker skönt att vara hemma.
Det finns få röster som kan mäta sig med Amanda Bergmans. Den har beskrivits som kraftfull, landets vackraste, bottenlös och omöjlig att värja sig mot. Och sen nästan 10 år återfinns den oftast längst fram i ljudbilden i det som enligt många är Sveriges bästa band, Amazon. Fakta i övrigt. Hon började som artist under pseudonymerna Idiot Wind och Hajen, lever med 22% av Amazon på en gård i södra Dalarna och är otroligt aktuell med just Amazon och albumet Galaxy 2. Och den här intervjun är Värvets 494 avsnitt i vilket namnet Daniel Kahneman snart ska tappas bort. Med det sagt, här är Amanda Bergman.
Hur mår du då?
Stabilt.
Mm.
Stabilt. Just idag instabilt, stabilt.
Okej.
Okay. Men
vad betyder det?
Det betyder att det har varit lite mycket på agendan och då brukar... Det brukar kunna bli rörigt i mitt huvud. Men det är också lugnt för att jag vet om att det är så, att jag vet om att det går över. Men du vet, PMS till exempel. Alltså, det är ju ändå väldigt många av jordens befolkning som har det. Jag har ju fattat att jag blir ju skitstressad när jag har PMS.
Okay. Mm.
Det är någonting som händer i mitt huvud, så jag blir ganska hyper. Så har vi det.
All right.
Ja.
Och så skivsläpp på det.
Ja.
Men jag skulle kunna tänka mig, jag till exempel släppte ju en roman ganska nyligen.
Mm.
Det dygnet var ju väldigt omtumlande. Det var ju första gången jag hade gjort det.
Ja.
Eller det var första gången jag gjorde det.
Ja.
Nu har ju du gjort det här för. Släppa skiva.
Ja. Jag har ju inte tänkt att jag är påverkad av det. Men så tänkte jag i bilen, tänk om jag är det.
Ja.
Men jag kan inte säga att jag är det. Jag släpper ju tillsammans med andra människor. Och då är det ju inte alls lika sårbart.
Men är det inte så att alla ändå vill snacka mest med dig?
Det är för att jag är tjej och sjunger.
Mm.
Mm. Men jag så, alltså de andra i bandet gör ju mer av andra grejer.
Mm. Så då får du dra det lite tyngre intervjulasset?
Ja, fast det är fan, alltså det är inte tyngre. Det är väl en ynnest att få liksom möjlighet att sitta och liksom navelskåda i sig själv. Alltså det är ju ändå inte ett straff.
Nej, vissa upplever det väl så. Och jag har ju tolkat dig i min research och liksom... Ja, men alltså Amanda, jag har ju försökt få hit dig, vadå, 10 år nu.
Jag gör ju inte okynnesintervjuer.
Nej, det har framgått.
Ja. Men liksom nu är det ju av en liksom specifik anledning.
Mm.
Alltså det är ju ändå att, alltså jag skulle inte sitta och okynnesgöra intervju en vanlig torsdag om det inte var så att till exempel, nu är jag här för att nu är det en sån fas i mitt liv där man håller på att släppa skiva och spelar och grejer.
Mm.
Men jag prioriterar andra saker högre då, när det inte är en sån här sak.
Det förstår jag.
För jag tycker det är så, jag har så blandad känsla för det.
Mm. Ja, det var det jag ville komma fram till, att det är liksom, det är vissa aspekter av att vara artist som du kanske inte så här stormtrivs med egentligen.
Nej, men det är också, nej, Absolut. Jag tycker inte om exakt alla delar av konceptet. Och i den delen av mig själv som jag själv är musikkonsument eller liksom intresserad av kultur, så är det ännu värre. Det tycker jag inte heller om. Liksom, alltså det finns ju en... det är liksom det här personfixeringen. Det liksom går igen igång så många liksom alarmsystem i mig när jag tänker på det. Men nu sitter jag ju själv. Så förstår du, det är ju komplext liksom. Men man får väl tillåta sig att reagera, och så får man väl se vad man gör av andra tanken som kommer efter att man har reagerat. Och för mig har det varit att så här, ja, men man får hålla det på en bra nivå.
Mm.
Och sen så liksom, nu är jag här, nu gör jag ju bästa av situationen. Jag sitter inte och liksom tjurar.
Nej, tack så mycket, du har fått sallad också som du tyckte om.
Jag är superglad över den.
Jag gör mitt bästa för att skämma bort dig.
Tack.
Nej, men det där är ju... nu har ju du varit i den här branschen, kan man väl säga, i dryga 10 år. Liksom. Det känns idag, från mitt lilla perspektiv, då, där jag försöker få hit folk som är i din bransch, alltså gör musik eller whatever egentligen, som att kreatören då på ett annat sätt kanske kan få göra det på sitt eget jävla sätt. Alltså man behöver inte ställa upp på att göra video på samma sätt som man var tvungen att göra 2001 kanske.
Mm.
Eller vad man nu ska... Jag vet inte vad jag famlar efter, men jag tänker att det är... Uppenbarligen så funkar ditt artistskap även om du inte har varit med i 13 lekprogram sedan ni släppte en skiva sist.
Precis.
Mm.
Och det är ju tur, alltså, att göra det.
Mm.
Men det är också... Ibland tänker jag på liksom vad folk är ute efter, alltså som när man jobbar med musik. Dels så är det ju så här, vissa blir ju såklart liksom embraceade av media på andra sätt än andra, på konstigt sätt. Men också kanske liksom, om man har som liksom urdrivkraft till exempel, att så här, det här ska ta mig... vissa har ju liksom en jättetydlig bild av vart de vill och på vilket sätt. Kanske vill så här ut i världen, bli kändast i världen, inte vet jag. Kanske har folk har olika ambitioner liksom. Och min har varit så här, jag är superglad om jag kan försörja mig på musik på något drägligt sätt. Och sen när jag har checkat den boxen, då vill jag liksom ägna mig åt andra saker, om det nu tillåts, om man har något tid över då.
Mm.
Alltså det kanske låter skittråkigt, men det är bara så här, jag tänker att man måste tänka i längre perspektiv och större perspektiv än exakt bara vad jag gör i min yrkesroll liksom. Tänker att det kanske ligger i lite kanske i ens personlighet, men också uppfostran och så där. Man måste tänka på lite fler saker än bara en. Man måste kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt.
Mm. Kan du exemplifiera så jag fattar vad du menar?
Okej. Okay. För mig är det viktigt att försöka vara till exempel en bra vän. Eller liksom de som jag har nära relationer med till exempel. Det känns nästan viktigare att jag fungerar... Och kan liksom svara i telefon om jag är behövd. Eller liksom kan ha mitt fokus på något annat än bara exakt det jag själv håller på med hela tiden.
Mm. Ja, det var väl ett trevligt exempel.
Ja.
Tydligt.
Och det finns ju massa saker som jag tycker är viktigt i mitt liv. Förutom musiken.
Men du sa någonting som jag blev lite nyfiken på, att liksom det, alltså personfixeringen, att du vänder emot den i princip.
Jag tycker den är så otäck, läskig sak.
Då tänker jag att hela det jag håller på med är ju provocerande för dig.
Va?
Eller?
Nej, men alltså, ja.
För jag lyfter ju upp liksom en person och tänker,
ja.
Och sen så sitter jag och läser på då i veckor. Och vi är uppvuxna, nu är du ganska mycket yngre än jag, men vi är ändå liksom uppvuxna med någon slags okej tid där det var liksom en poster i mitten som man hängde upp på sin vägg och
ja.
Älskade en artist liksom.
Ja, det är det där jag inte känner igen mig i.
Okej.
Okay. Mm. Men alltså, jag känner att jag låter som en jävla surpuppa. Och det är jag inte. Men jag är bara så här... jag är störd av det. Av att så här... eller jag är bekymrad kanske man kan säga. Det finns så mycket vi behöver fixa till i den här världen.
Det är sant. Ja,
och verkligen. Att så här, det kan kännas som att man bara tar på sig en jävla godiskaftan eller är liksom präktig för att man har de tankarna. Men liksom folk går ju runt och är störda i huvudet på massa olika sätt. Och jag kanske störde huvudet på det viset att jag liksom kan inte släppa det liksom på något sätt.
Mm.
Och alltså så här, jag har inte svaret på alla frågor. Jag antar att det du gör och det som motiverar dig är något som du vet värdet på.
Mm.
Liksom.
Ja. Eller så här. Min tanke har ju varit med värvet på något sätt att, eller för det första så var det ju bara det är verkligen bara flax kan man väl säga. Alltså nu har jag snart gjort 500 intervjuer.
Mm.
Jag visste liksom inte ens 25 kändisar när jag började med det här.
Nej.
Så att säga.
Mm.
För det blev ju kändisar.
Mm.
Och anledningen till att det blev kändisar var att det var mycket, det visade sig väldigt snart att det var det, ju mer känd en person var, desto mer lyssning var det. Alltså det jag har fått förhålla mig till en kommersiell verklighet egentligen. Men med det sagt så har ju de samtalen som jag har gjort som heter typ det dagliga värvet, när jag liksom intervjuar någon lastbilschaffis som sitter och pratar med gamlingar som är rädda för att de ska få corona.
Mm.
Det samtalet på sätt och vis är ju lika mycket värt som det med dig.
Mm.
Det är bara det att ingen lyssnar på det där lastbilsavsnittet.
Nej. Ja. Men jag tänker att intention är viktig. Oavsett vad man gör. Liksom, det spelar ingen roll vad man håller på med. Men intentionen med det hela är ju liksom är ju det som kan i slutändan spela roll.
Mm.
Typ.
Och om min intention är då att göra ett porträtt av dig och den musik du gör för att jag är fascinerad av ditt hantverk. Är det en rimlig bevekelsegrund för att kalla hit dig?
Absolut.
Fan vilken tur. Ja. Ja. Vad härligt. Men du, när du för en liten stund sedan sa att du hellre prioriterar andra saker ifall du inte har en platta att sälja så att säga. Är det då jordbruket vi pratar om till exempel? Och familjen.
Ja,
mm.
det har varit lite olika saker genom åren. Men liksom den senaste fem så har det ju varit familjen och jordbruket. Ja.
Mm. Har ni en maltgård?
Nej, vi har en vanlig jordbruksfastighet. Och på den liksom, marken så finns det liksom, åkrar då, som vi försöker förvalta på något vettigt sätt. Vi har också djur som vi integrerar i ja, så småningom växtodlingen. Då, men också alltså, som är en väldigt viktig del av hur vi vill förvalta vår mark. Med ambitionen om att faktiskt försöka lämna den i bättre skick än vi fann den.
Mm.
Det är liksom idén med det hela.
Ett inverterat svedjebruk.
Exakt. Mm. Utan att bränna. Men ja, principen kallas regenerativt jordbruk. Det finns liksom som en, det har funnits ganska länge, men det har blivit ganska nytt i den här delen av världen ändå. Och, men det känns som att det växer.
No,
och, att jobba på i de här liksom principerna där man inte plöjer och sådär.
Men när jag läser på om dig så låter det lite grann som att det var inte riktigt meningen kanske att det skulle bli så jävla mycket.
Nej,
jordbruk.
Det var absolut inte meningen. Nej. Men det var liksom, jag har ju kört ihop mig med Petter Winberg som också är med i Amazon. Och på gott och ont så verkar vi ha en gemensam förmåga eller curse att dra saker till sin spets typ.
Alltså jordbruket har helt enkelt eskalerat.
Det har eskalerat utav helvete.
För det började typ med att ni
det
köpte
började med, alltså vi skulle flytta till våran gård och så tänkte jag, men vi provar ett år, inga barn, inga djur, bara provar. Och sen så skrev vi på fredagen och på måndagen så började jag spy. Alltså då var det för att jag var gravid. Va? Ja. Så att, och sen så innan vi ens hade flyttat in så hade någon gett oss höns. Och sen när vi hade flyttat in så ringde en kompis och sa, jag har köpt får, jag har ingenstans att ställa dem. Ta dem.
Okay.
Och sen blev det väl mer och mer självklart för oss av att så här, men om vi väl bor här, då känns det ju mest motiverat att typ ta hand om allting själv. Annars kan vi lika gärna bo i ett litet torp.
Mm. Och det var ju en grej också, för det var någonting med, jag vet inte hur intressant det här är för folk, fast jag tycker det är superspännande, men det var ju någonting med att det inte gick att få loss jord i Gagnef där du väl bodde tidigare.
Ja, precis. Ja. Alltså det, jag vill ju bo i Gagnef, för jag är född där och bott där i princip hela mitt liv. Men det var så dålig mark där, eller är så dålig odlingsmark. Så att de här, man liksom, vad ska man säga, fan det heter ju laga skifte, vet vad det är?
Nej.
Ja, men det var ju när man ville, alltså jag är ingen expert, men det jag vet, det jag tänker att jag vet, det är att det är 1860 någonstans, så tyckte då folk hade ju liksom, folk bodde i klusterbyar och sen så hade man en gemensam liksom åkermark som man hade liksom en strip.
Mm, en av, teg.
En teg, ja. Men det var så svårt att beskatta, tyckte de. Så då började man flytta runt folk för att liksom göra större gårdar med större mark. Folk fick inte dela längre. Folk blev rasande. Jag förstår det. Tänk själv om du så här, helt plötsligt så är det frågan om din granne ska äga dig eller du ska äga din granne.
Mm. Det låter provocerande.
Ja, i Gagnef och vissa delar av Dalarna så sa de bara fuck this. Och hade kvar sina små byar. Men då har de ingen åker. Därför flyttade vi söderut, för där finns det de här mer grandiosa byggnaderna.
Mm.
Som man tycker är fint nu. Liksom.
Och hamna utanför Avesta.
Exakt.
Mm. Vet du att, eller det kan du omöjligt veta. Men pappa åkte mycket på dans i Avesta när han var ung. Han kommer från Sala.
Nice. Det fanns ju tre, det säger de som är lite till åldern där vi bor. De säger det jättemycket till oss eftersom vi är musiker. Att det fanns tre dansbanor där man kunde liksom cykla emellan. Mm. Och det var typ tre konserter i veckan där vi bodde.
Mm.
Det fan var roligt.
Ja. Men för ni gör någonting där också, va? Rent musikaliskt.
Ja, vi har ju konserter där då i våran lada. Eller vi byggde en scen där. Och så har vi konserter på sommarhalvåret. Det är ju jättekul.
Vad har ni för grödor?
Vi odlar olika kulturspannmål, kallar man det.
Mm.
Äldre sorter av spannmål som är liksom lite mer geografiskt typiska. Så vi, det är det. Och sen har vi ju hö bara.
Okej.
Okay. Ja, odla vall liksom.
För att
för
djuren
våra
ska...
egna djur. Ja. Och sen också försöker specificera, säger man så? Specialisera.
Ja. Ja.
På att liksom få fram lite mer örtrikt hö och sådär. Det är ju samma, det är monokultur överallt, va? I kulturen, i naturen, i jordbruket. Och det är ju samma med hö. Det visste du kanske inte.
Nej, jag vet inte ens vad monokultur är.
Det är ju när man till exempel har en åker med bara... Eller ett, åk till Tyskland till exempel. Hela liksom ner mot Dresden, Polen där. Det är exakt bara samma gröda överallt.
Ja, ah, okej.
Okay. Mm. Det är monokultur. Eller det är monokultur i våra skogar. Det är liksom ett slags träd i princip. Det är inte tänkt att vara så. Alltså man fattar ju att allting dör.
Aha, okej.
Okay. Till syvende och sist.
Mm. Så det är inte bra, helt enkelt?
Nej, jag tror inte det är ett ultimat sätt att få saker att frodas.
Men det är ju så himla vackert på Österlen när rapsen, eller om det är rypsen, eller vad det nu är, blommar.
Det är jättefint. Och då blommar det ju, och då bidrar det med någonting, men sen blommar det över. Då är det inte så mycket kvar, och då är det bra om man till exempel skulle haft något annat som tog över och blommade då.
Okay.
Alltså man kan ju, det finns ju superenkla sätt att lösa det bara. Mm. Det är bara att man måste bara tänka på, det är inte en 10-åring eller en apa klarar av det här. Men vi har ju börjat tänka på ett idiotiskt, att usch vad sur jag är.
Men du, är tanken att ni ska vara självförsörjande?
Nej, det finns ingen. Vi har inte liksom fixerat oss vid det i huvud taget.
Tjänar ni några pengar på ert jordbruk?
Nej, det är därför vi har koncerna, va?
Ja.
Men vi är ju självförsörjande på vissa saker, liksom ägg, kött, mjöl, grönsaker i viss mån då.
Fan vad häftigt. Mjöl alltså?
Exakt, jag har typ 10 ton hemma.
Men så du maler eget mjöl?
Nej, jag maler inte. Det är en gubbe som heter Ingvar som maler. Men ja, så jag skulle tagit med mig åt dig om jag hade tänkt efter.
Vet du vad? Jag kanske, för att jag skulle egentligen ha kommit till dig. Så jag tar det som en invit och bara poppar förbi någon gång. Och
absolut.
Hämtar upp ett par 300 kilo då.
Ta det. Ja. Släpp vagn.
Ja. Absolut. Nej, men jag älskar ju mjöl.
Ja.
Ja. Men du, ska vi tillbaka till så att du får sälja din skiva lite då?
Okej.
Okay. Är du glad för skivan?
Jätteglad.
Mm.
Faktiskt. Alltså det har ju ändå tagit ett tag. Och även under den perioden, det är väl 4 år kanske? Nej, jag vet inte, vad fan är det?
Kan det vara?
Det kan vara 2.
Mm. Ja, det är 2 sedan förra.
Det har hänt mycket i livet för alla. Så att, alltså, det är det som blir så konstigt nu när man pratar om skiva. För att man har ju så internt perspektiv på det. Men jag ska dela med mig av det.
Tack.
Och så att min tanke när du säger skivan, då blir jag ju glad. För att det har varit en lång process och det har varit stunder när man tänkte det här blir inte klart. Och sen blir det klart. Och då blir man ju glatt förvånad.
Mm.
Och bara så här, jag är ju så lyckligt lottad som får vara med de här männen alltså.
Mm.
Det är faktiskt väldigt, då, det får mig att tänka på liksom att jag faktiskt uppskattar det jättemycket.
Kommer ni överens?
Jag tror att det är, vi har inte den bästa typen av kommunikation. Alltså, det hade nog, alltså hade man varit ett typ multinationellt företag, då hade man ju haft någon coach, tänker jag. Det har vi aldrig haft. Det har alltid varit ganska buffligt.
Okej.
Okay. Ja. Så, men ja, det får man acceptera. Men vi kommer överens och ibland blir vi osams. Men jag tror att det ändå är som typ vilken relation som helst som man ändå känner att det är lite för, liksom man stångas för att det finns ett högre purpose med det.
Mm. Vi har pratat lite hemma också om att det här med att man måste anstränga sig för att en relation ska funka. Alltså jag och min fästmö och så.
Det är ju, ibland önskar man ju att det inte var så. Att man inte hade behövt liksom anstränga sig så hemskt. Men det får man ju verkligen göra.
Mm.
Det är faktiskt ett jävla jobb.
Och alltså, jag fattar, är ni 4 eller 5 i bandet?
5.
Varför är det bara 4 på bilderna? Och en som inte
då
kommer komma?
Då har du kanske en fel bild. Eller fel band.
Nej.
Det, eller ABBA.
Det är rätt band. Men det var någon helt ny artikel jag läste.
Vänta. Är det en TT-bild?
Ja, det kan det vara.
En hann inte fram.
Nej, jag
fattar. En satt fast.
Ja. Det är svårt att lösa det då.
Ja.
Fotografen måste gå hem.
Exakt. Ja. Det är bara kör ändå.
Ja. Men om det då är svårt mellan 2 människor så är det ju, tänker jag mig, ännu svårare med 5.
Ja, fast å andra sidan så ställer man inte samma krav på det då som man gör med 2 människor. Alltså relationer mellan 2 människor kan ju ha sjuka krav på sig.
Mm.
Ouppnåeliga krav. Det har man ju inte automatiskt på 5. Alltså då släpper man ju liksom förväntningarna.
Mm. Men alltså är den här skivan det bästa ni har gjort?
Nej. Jag tror att det är nästa skiva.
bra där. Men jag, för jag har ju umgås med den i några timmar bara. Jag fick den igår kväll.
Ja.
Jag är ju benägen att tro att den kanske är det.
Ja. Jag tror att det är nästa skiva som är... Då jävlar smäller det till.
Fan vad det är svårt när jag ska göra såna här rockstjärnintervjuer, för det är liksom inte kanske... Alltså dels så är det svårt i grunden att säga så här, ja, berätta om den nya skivan och liksom...
Fast det är ju ändå mitt jobb nu, tänker
jag. Jo, jag vet.
Så det, får ju, det bekymret får jag ha, tänker jag.
Jo, men jag tycker att det är svårt att göra det på ett originellt sätt.
Ja.
Men med det sagt så tycker jag på något sätt att det finns vissa delar av den här, det här albumet som jag tyckte kändes nya för er.
Ja, det tror jag att det kan jag... Det kan jag köpa.
Mm. Va, sätta ord på det då.
Det finns sekvenser i skivan som, ja, men som jag också kan tycka att, ja, men det är nog bland det bästa vi gjort. Men det kan ju vara liksom 30 sekunder.
Mm.
När och de finns på den här skivan. Och det nya tycker jag egentligen är att vi har... Det, jag vet inte om jag önskar att jag hade någon bättre beskrivning än typ slapphänta. För det är inte utan det är ju ett medvetet val att typ lämna saker lite därhän. Typ. Att så här, ja, det hade, den här låten hade egentligen mått bättre i sitt format om den hade varit typ 2 verser kortare. Skit i det där outrot, men att vi ändå så här har någonstans låtit situationerna som vi var i när vi gjorde skivan vara överordnade slutresultatet. Och det tycker jag egentligen är ganska modigt. Även om det kanske inte, jag vet inte fan, det kanske inte är så kul för lyssnaren, men för oss känns det viktigt. Det känns liksom protest. Alltså att man bara, nej, det behöver inte vara som ett jävla tuggummi.
Nej.
Det kan också få vara, man behöver inte skriva folk på näsan, utan det kan få vara, nu är inte vår musik kanske svår, men i vår lilla värld så har vi liksom ändå låtit saker bli på det viset.
Men,
okej, men vad tänkte du på då?
Det var någon låt som jag tyckte att du sjöng lite mer... uttrycksfullt på än jag har hört förut. Kanske...
Fattas.
Ja.
Kan det ha varit den?
Ja, det kan det mycket väl ha varit.
Ja. Det är också så här, det låter som att typ mycket stråk i sig och sådär. Det har väl vi egentligen inte jobbat så mycket med förut. Typ sista låten är egentligen grundar sig helt och hållet på att Pontus hade köpt en stråkinspelning och hade en timme kvar och gjorde liksom något arr. Det är ganska så här, det låter ju typ som någonting till någon David Attenborough eller något strå. Det låter inte som en låt liksom, men sen blev det en låt. Sjuk sägning, men ja.
Är den inspelad här i Stockholm?
Den är inspelad ganska mycket i Stockholm, ganska mycket i Mariefred, lite i Dalarna.
Aha, ja. Är det någon gammal kantgubbe med? För att ta? Nej, det var inte därför ni var i Mariefred.
No Kent, utan det är Pontus då som är med i bandet. Han bor ju där i Mariefred-trakten och har en studio där.
Det kanske jag visste när jag tänker efter. Nåväl, men det kanske är en banal tanke, men funderar du någonsin på vad folk använder din musik till, eller er musik till?
Nej.
Nej?
Jag tänker att jag vet att det är många som hör av sig angående det, och då är det mycket att säga mitt barn somnar till det här.
Okej. Okay. Mm.
Men jag vet inte, jag hoppas att folk åker bil
ja.
Till det.
Ja.
Det skulle jag själv ha gjort. Eller typ städat.
Mm.
Vad kan man mer göra? Gå.
Man kan älska till musik också.
Det känns lite ovagligt faktiskt.
Det vill inte att folk ska hålla på med.
Jo, alltså det är jättebra att ägna sig åt det. Men jag har svårt liksom att krypa in i rummet.
Det behöver du ju inte.
Nej. Det är bra.
Ja, jag vet inte om jag kan få ihop det här och göra en snygg segue med vad folk gör med din musik. Men så att jag skiter kanske bara i det. Men jag tyckte att det var så himla kul. Kommer du ihåg när vi sågs första och enda gången vi har setts?
Ja, men jag kommer inte ihåg vart det var.
Ja, det var ju här nere på efter en av era julbordsspelningar före pandemin.
Ja, mm. Just det.
Jag var mycket glad över er spelning.
Ja.
Och så stod vi och pratade och du tog en cigarett. Och så jag var så nyfiken så jag var tvungen att fråga dig om den där gången när du hade tackat nej till att spela på Nobelpriset. Minns du vad du svarade?
Nej.
Jag tycker om att vara hemma, sa du.
Åh, fy fan, sjukt. Men det gör jag ju.
Ja.
Jag förstår mig inte på mig själv.
Fast jag tyckte det var så härligt svar.
Men alltså grejen alltså, om man säger så här grund... Dels så har jag åsikter om vad jag tycker själv, att hur jag ska försöka hålla på med saker och ting och varför jag ska tacka ja och nej till saker och ting. Men det är också så, jag tycker ju mycket är apläskigt. Det är ju lika ofta en grund till att jag tackar nej. Alltså när jag började hålla på med musik, som är då, säg 12-14 år sedan. Vad är det för år?
Det är 2021 nu.
Okej, okay. Någonting sånt, 14. Jag brukar säga att innan jag började med musik hade jag ingen ångest. Sen utsatte jag mig för liksom sjuka saker. Alltså inte, nu får man ju ta det lugnt. Det är inte liksom världskrig. Men för, i min lilla värld som jag var då, 20 år, Amanda. Så, men du vet, jag satt mig på en scen utan att veta vad jag skulle spela. Utan att ha skillsen för att klara av det. All form av liksom varnande skamkänsla gick jag totalt emot. Vilket till slut ledde till att säga, jag slutade ju liksom se piano typ. När jag kom ut på scenen, jag såg inte det.
Okay.
Alltså jag såg inte vart jag skulle sätta händerna. Mm. Min kropp försökte liksom stoppa mig så länge från att stå ut med och göra bort mig. Alltså jag gjorde ju spelningar och tyckte att det var hemskt bara. Men jag slutade, eller jag slutade ju till slut av en.
Mm. I något slags panikångest låter det som.
Ja,
eller supernervositet.
Då, tror jag. Jag tror det bara var så här, jag hade inte haft anledning att sätta mina gränser så tydligt i livet förut. Och jag kunde uppenbarligen inte göra det. Jag hade liksom hållit på med mitt och inte stött på så mycket liksom av den här typen. Eller liksom, jag vet inte. Det blev väl någon grej av att jag inte fattade hur man skulle navigera i det här med att spela musik offentligt och sådär.
I det här hajen-perioden?
Ja, exakt. Mm. Men så att jag tror att så här, det blev sånt skräck för mig, så att sånt sitter också kvar ganska mycket i vissa sammanhang. Absolut inte alla. Men så där, så att om någon frågar om jag vill spela på Nobelmiddagen, då kanske jag inte tänker fy fan vad nice.
Mm.
Utan jag kanske tänker skönt att vara hemma. Ta det lugnt. Ja, nej men jag vet inte. Så tänker jag nog. Det är inte liksom, det är så mycket, man får ju minnen av så många. Jag tycker jag, alltså jag har ju bara levt i 34 år. Men man får ju jättemånga minnen med sig. Man behöver ju inte göra allt i detta liv.
Nej, nej visst. Och en inställd Nobelspelning är kanske också en spelning.
Mm. Just det, vet du vad jag mer har gjort apropå de där?
Berätta.
Jag vaskade min enda middag med kungen.
Okej. Okay. Mm.
Det är också otroligt.
Du var inbjuden?
Jag var inbjuden.
Tackade jag.
Jag skulle dit.
Mm.
Vet fan om jag kom för sent kanske och fick inte komma in.
Oj, uppklädd.
Och gick på det här istället på, heter East på... Mm. Sturemalm heter det inte, Stureplan.
Ja, just det.
Känner du till?
Mm, ja, jag känner till. Mm. Jag tror Max Martin är delägare.
Aha. Mm.
Eller var i alla fall back in the day.
Okej.
Okej, okay, så att det blev ingenting med kungen?
Det blev ingenting med kungen den gången.
Varför var du inbjuden?
Det var för att jag hade spelat på Polarpriset.
Ja, ah, okej.
Okay. Då fick man komma. Jag hade ju inte liksom blivit... Alltså det var inte kungen som hade liksom sagt till mig, kom hem till mig. Och vi äter lite. Utan det var mer formellt.
Ja. Jo, men ändå.
Ja, jag hade ju sett han.
Mm.
Ja. Om jag hade kommit dit.
Mm. Men du, det här är kanske den märkligaste övergången i världshistorien då. Men jag somnade framför Space Jam igår. Men det, så vaknade jag till slutet då, när LeBron James säger till sin son, let's go home, säger han.
Ja.
Och då, för då var äventyret slut. Så tänkte jag på det, vad det där betyder. Att det är liksom, vad är det då? Nu har de varit på ett jättestort äventyr som var så stort att det blev en lång film av det.
Ja.
Men nu ska de hem bara.
Ja.
Och då undrar man ju så där, vad är det där? Vad är det med hemma?
Jag tror att vi är ju så pass känslostyrda ju. Och man gillar, alltså, varje gång man åker iväg från sitt hem till exempel och kommer tillbaka, då blir det som en slags ny start. Och då får man ju liksom någon slags liksom dopaminkick av att säga allt är möjligt känslan. Så det lever man ju på. Men och det där, alltså, gud, vi är väl som vilket djur som helst. Man vill väl ligga där under sin buske för att det är minsta möjliga chans att dö, antar jag.
Mm. Alltså, så kanske det är.
Ja.
För jag tänker att liksom, det känns ändå som att det här med trygghet på något sätt, det är inte helt ovidkommande för dig.
Nej, nej. Gud. Det känns ju... det är ju inte mycket annat som är värt i livet om man inte upplever trygghet. Så det är ju liksom... så det är ju verkligen en grundbult. Det är svårt att liksom... I vissa fall glädjas, vara vid sina sinnesfulla bruk, få ut någonting av någonting om man inte också upplever någon form av grundtrygghet.
Mm. Men för när jag har lyssnat på intervjuer med dig så låter det liksom å ena sidan som att så här, det tar aldrig slut med musik. Alltså det kommer alltid mer ur dig.
Det är min bestämda åsikt.
Å andra sidan har jag också fått känslan av att du inte helt sällan måste slänga ihop en text i sista sekund för att skivan måste bli klar.
Så är det absolut.
Ja.
Ja. Nej, men grejen att jag tycker det verkar så jävla värdelöst att vara typ i skrivkramp eller någonting sånt där. För mig så känns det som... Det verkar vara hemskt, alltså vilket slöseri med tid. Hellre typ sitta fast i en bilkö eller liksom, än just sådana saker. Jag tycker det verkar fruktansvärt tråkigt.
Mm.
Så jag har nog bestämt mig för att så här, jag tänker inte uppleva det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Nu gjorde du förvisso en soloplatta för några år sedan, men alltså det du kreerar nu, det vet du inte vart det hamnar.
Jo, men det vet jag nog. Okay. Alltså, så jag gör ju fortfarande, jag håller på med en skiva åt mig själv också.
All right.
Så att jag har lite annorlunda tankesätt kring det. Jag vet, jag tänker på till, alltså processen är extremt annorlunda när jag gör musik med mig själv eller när man gör musik med mig så. Men alltså, jag resonerar som så att det är bättre att typ stå ut med ångesten och känna att så här, det där blev nog kanske eventuellt inte lika bra som det potentiellt skulle kunna ha blivit. Än att sitta liksom dag ut och dag in och försöka hitta det perfekta ljudet eller perfekta verslinen. Vad säger man?
Ja,
ja. Och sen samtidigt kan jag beundra då folk som, och kanske känner mig själv så där att bestraffa mig själv på något vis i tanken av att så här, men skärp dig, typ. Försök att göra någonting liksom riktigt bra. Men det finns inga garantier. För att även om jag skulle anstränga mig till 1000 så är det inte säkert att någon märker det. Och då känns det som att jag lika gärna kan ägna mig åt något annat. Mm. Men jag tror bara på den här grejen av att så jag tycker, alltså jag vet inte, min taktik är väl typ att så här, amen, jag tycker själv om och alltid tyckt om till exempel text då, för det är väl liksom det som jag tycker egentligen som är det som är svårast i det här. Liksom det är det som man verkar med. Melodi är oftast inte lika svårt. Liksom som lyssnare, jag har alltid tyckt om men texter som kanske inte är superdirekta. Men poesi i viss mening. Jag tycker om att själv liksom se på en text kanske och bilda mig en bild av det. Så då har jag sagt till mig själv, då får du göra det då.
Men det är inte för när du nämner dina liksom husgudar. Bowie förekommer inte där, men samtidigt så är det jag, honom jag associerar till när du säger att du vill ha det sådär lite fragmentariskt.
Ja, alltså jag vill ju inte det. Jag skulle gärna vilja komma på något supertydligt och bra och liksom som går ihop sig. Men jag har aldrig lyckats med det och jag törs inte leta efter det. Just nu. Jag gör det sen när jag har tid.
Okej.
Okay. På något vis så ändå slog det mig, eller någon sa att, nej, för min syra som sa till mig så här, ganska tidigt när jag håller på musik att så här, du kommer ju alltid bli missförstådd. Ja, och då tyckte jag typ att det var lite bara fan offensiv nästan. Sen fattade jag bara, ja men så är det ju. Och det är ju en, kan man ju se som en tillgång då.
Verkligen.
Att så här, rent matematiskt, att även om jag gör det något som jag tycker är riktigt jävla dåligt så finns det potentiellt någon som tycker det är bra. Det är ju skönt. Då har man ju liksom ett loophole.
Ja, men vet du, det här kanske lite kan föra oss in på någonting som jag var nyfiken på med dig. Därför att du pratar liksom om, jag menar att musiken och sången kanske på ett sätt är liksom, ja men du har använt uttrycket brukssång tror jag. Jag vet inte riktigt i vilket sammanhang du har använt det, men jag har samtidigt varit tankemässigt lite upptagen av samer på sistone. Det kan ha med Mats Jonssons bok att göra som jag inte har läst ännu. Har du?
Nej, jag har inte läst den.
Nej, men du känner till
den.
Ja. Och också då lite allmänt så nyfiken på naturfolk kanske, utan att egentligen ha gjort någonting av det. Men jag känner
det
att
finns där.
Det finns där, verkligen. Och då tänker jag att, ja, fan du är ju Dalkulla. Kulning.
Jag kan inte det.
Inte jag heller.
Nej.
Men det är också ett sätt att använda musik. Det har en funktion som inte kanske är estetisk främst.
Exakt.
Och det tänker jag att du på något sätt håller på med.
Just det. Jag förstår vad du menar. Jag tycker om att du säger det. Jag tror inte att det, alltså att,
det är inte så det kommer ut riktigt, men jag tänker
nej,
mig att,
nej, men jag tycker också om det formatet. Och eller liksom, det är ju inte flummigt. Det är ju bara så här, så har vi varit större delen av vår existens kontra de här liksom 100 åren det har funnits inspelningsutrustning. Lite längre än 100 år. Mm. Men i alla fall, du fattar vad jag menar. Ja. Så att så här, egentligen ligger ju liksom musiken som på samma sätt som folk rapar och fiser så låter, tänker jag. Det är naturligt att låta. Mm. Men för oss i vårt samhälle är det inte naturligt att låta utan att det ska paras med någon identitet som gör det.
Mm.
Yeah. Så att så här, jag tror det är jättenaturligt att ha de tankarna och jag tycker att det är ganska fint om man kan tangera det i vissa sammanhang. Det är ingenting jag tänker på medvetet och jag vet inte exakt om jag har det heller. Men jag gillar tanken. Jag har börjat med att sjunga när jag var liten med min syster. Som så här, hon sjöng och sen så bara ville hon att jag skulle lägga en stämma. Och så gjorde man det medan man gjorde annat.
Mm.
Och på så vis så tränade man ju upp sin röst utan att man visste det.
Och musikalitet, tänker jag. Stämmer det inte?
Nej,
det växer ju inte på träd.
Nej, säga. Och det är ju fortfarande idag min favoritsak att göra. Det är ju sånt som, det är ju skitroligt ju. Mm. Mitt drömjobb är ju, förutom att vara militär då, är då körare.
Mm.
Körsångerska.
Mm. Men det får, är det någonting som håller dig tillbaka från att göra det mer?
Ja, det är det.
Okej.
Okay. Då måste man åka. Nej, jag skojar fan. Men då måste man ju åka på turné eller sådär.
Ja, 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 okej. Okay. Du tänker så. Jag tänkte mer att du kunde gästa.
Och den enda som har råd att betala en körsångerska, den åker på turné långt, länge.
Ja.
Då blir det problem hemma.
Mm. Just det. För då, någon måste ta hand om djuren.
Barnen.
Petter.
Yes.
Ja.
Han tar hand om det.
Ja. Ja. Men jag antar att du vet om att det är, att du anses vara liksom bäst på att sjung.
Jag har hört det.
Ja.
Det är jag ju inte.
Jo.
Rent tekniskt. Alls.
Det spelar inte så stor roll. Eftersom du är bäst. Jo, men det är, vet du
är för snäll.
Alltså så här, det är inte ens bara jag som tycker det. Tidningen Gaffa hade någon liksom omröstning på Facebook och då var det ju Amanda Bergman som vilken är Sveriges bästa röst? Ja, då var det du som fick flest likes eller hur man nu.
Ja, men så här, jag är ju otroligt ärad och glad för alla som tycker att jag sjunger fint. Det kan jag inte, det är ju superfint att få höra. Men
det landar inte.
Jo, ja. Absolut. Jag är jättetacksam och glad och motiverad av det.
Men det första du gjorde var ju att slå ifrån dig.
Jo, men det är ju liksom, det där är ju inte, det är inte, det är en väldigt, det är intressant för det första. Och sen,
för många människor är det ju det.
Och då är det som är viktigt.
För det är ju jättesvårt att mäta rent.
Exakt, det är det jag menar.
Matematiskt. Okej.
Mm. Det går inte.
Nej, fast
det blir nästan svårt att prata om. Jag tycker att det är så här, jag kan inte ta mig ur det här på något tjusigt sätt.
Nej, men vet du, då ska jag berätta en sak som jag har lärt mig av podcasten Dumma människor.
Mm.
Med Björn Hedensjö som i sin tur hänvisar till han, du vet, som vann Nobelpriset, som alla pratar om, psykolog eller ekonom, vad fan han är.
Mm.
Gubbstrutt, amerikan.
Som vanligt.
Ja, men vad fan heter han då? Skitsamma. Som pratar om en by, 440 pers, är väldigt duktiga på att gissa vikten på tjuren.
Mm.
Tjuren väger 458 kilo.
Ja.
Och om alla får lägga sin siffra i en burk så blir det väldigt nära.
Mm.
Det är det vi har gjort med din sångröst.
Okej.
Okay. På Gaffa.
Ja.
Facebook.
Tack Gaffa.
Mm.
Jag tar med mig det.
Mm. Och byns visdom.
Absolut. Mm.
Mm. Men tar du hand om det här instrumentet?
Inte på något specifikt sätt.
Nej.
Alltså jag försöker inte medvetet förstöra det. Men alltså jag är ju rökare.
Okej, okay, du är det fortfarande.
I perioder.
Mm.
någon gång i veckan. Mm. Så att, nej, det gör jag väl inte. Jag, det är klart att jag bryr mig om det. Men jag är inte... Jag vaknar inte upp och tänker, min röst.
Nej.
Det gör jag inte. Utan jag tror på att den klarar sig.
Mm. Har du tappat den någon
gång? Ja, det har jag.
Okej. Okay.
Jag tappade den. Vi spelade in På spåret. Och också min release-spelning för min skiva, då hade jag ingen röst. Right. Perfekt timing. Men
det gick ändå, eller?
Ja, man får ta sån här kortison får man göra. Mm. Då blir det en jävla fart på en. Mm. Så det är enkelt löst. Jag har bara liksom... Jag tror att om man är sångerska eller sångare till exempel, det är ju väldigt lätt att liksom obsessa kring sin egen röst eller liksom huruvida man har någon liten grej i halsen eller inte. Men, och det har jag också gjort i perioder. Men sen har jag bara, det här är ju ett uttryck för stress. Då kan jag lika gärna applicera det på något annat. Mm. Jag har försökt göra det. Och sen så, om jag är ute på turné och blir sjuk, då får jag, det värsta som kan hända är att jag får ta en tablett. Och så kan man sjunga ändå. Det här är ju sjukt att jag säger att det är så det går till. Mm. Men det är som vilken helst som helst som tappar sin fot. Då åker man rullstol eller krycka. Ja. Så att man kan inte ha, jag känner bara man får ha lite pragmatisk liksom syn på det och så. Det får gå som det går.
Men älskar du själv din röst?
Nej.
Okej.
Det hade känts perverst. Jag älskar absolut liksom mig själv som människa på det sättet som är möjligt. Och jag är tacksam för att jag har en fin sångröst, det förstår jag. Men jag vet inte vad jag har ut av att liksom vara min egen lyssnare. Jag tycker om att lyssna på min egen musik när jag jobbar med min musik. För det känns väldigt relevant. Och liksom jag kan lyssna på... Men som skiv, nu har vi gjort Amazon-skivan, då kan jag lyssna på den i efterhand och försöka liksom... Så, men jag skulle liksom inte sätta på den 3 år senare.
Och älska till den.
Och älska till den, nej. Det skulle jag inte göra, det skulle kännas... Det skulle få rysningar i kroppen på obehagligt sätt.
Mm. Förlåt, det var marsligt av mig. Men det var också lite kul, tycker jag. Förlåt. Men känner du att den har liksom... Jag brukar fråga instrumentalister om det, liksom Janne Schaffer eller så. Mm. Så där. Är det saker du inte kan göra med instrumentet som stör dig?
Oh ja.
Okej. Okay.
Alltså jag är ju inte liksom i den bemärkelsen en skolad sångerska. Så det är allt, exakt allt som det innebär. Till exempel att kunna sjunga höga toner eller waila eller liksom sjunga starkt eller någonting. Det kan jag ju inte. Utan min range är ju ganska specifik. Alltså inte range som att vilka toner jag kan ta mig mellan utan det jag kan göra med min röst. Och det är ju kanske mer liksom, det här blir nördigt kanske. Men jag kanske är bättre på typ att frasera än vad jag är på att liksom sjunga starkt.
Men alltså det är ju så fruktansvärt avundsvärt tycker jag. Att på ett ändå tidigt stadium i ditt liv och sen liksom så till en milda grad då att du kan... leva ganska gott på det, hoppas jag. Liksom att hitta sin röst. Jag skulle ju offra foten för en sångröst.
Mm. Ja, men vad alltså, det jag tycker är en intressant fråga och jag får den ganska ofta. Men återigen, jag vet inte hur jag ska svara på det utan att det låter som en idiot.
Men för det första så har jag inte riktigt ställt en fråga. Men,
nej, okej. Okay.
Men och för andra så svara gärna ändå, för... Det låter intressant om du skulle låta som en idiot.
Ja. Jag pratar ganska ofta med Gustav i Aistes i Amazon. Han är liksom den av amazonerna som jag tror... Amazonerna? Konstigt. De som är i mitt band som fortfarande uppskattar min röst.
Så, han gör.
Alltså efter ändå 8-10 år.
De andra gör inte det?
Ja, jo, jag vet inte. Men Gustav är väldigt snäll och duktig på att liksom tala om... Alltså vi ändå visar varandra uppskattning egentligen allihopa. Så här, liksom. Men åh, vad bra du spelade, eller vad bra det där var, eller liksom, man försöker ändå. Och Gustav är väldigt liksom duktig på att tala om att han tycker om hur jag sjunger. Och då brukar vi ibland kunna hamna i samma conclusion att så här, jag har verkligen fått begåvats med en sångröst. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Jag har inte gjort den själv. Utan folk har olika förmågor. Det här är en sån som jag har fått. Folk som typ tror på Gud eller olika sådana där saker, de tycker ju liksom att så här, det är en gåva på något sätt. Jag har lite svårt att formulera mig exakt så, men det är ändå någonstans andemeningen. Att så här, jag vet inte vad jag får ut av att försöka förstå hur jag har kommit fram till min röst eller hur den har liksom blivit någonting som gagnar mig i livet. Utan jag, mitt fokus är att se det som liksom ett instrument som man kan använda som då andra också kan uppskatta. Då.
Mm, och det gör vi, vilket är härligt. Och det som är fint med er som orkester är ju att ni är åtminstone tre som sjunger otroligt jävla bra.
Mm.
Men finns det något slags så där, alltså Gustav sjunger på en låt?
Ja, på den här skivan sjunger han på en låt, ja. Ja.
Alltså, hur bestäms det?
Det har jag faktiskt inte något bra svar på. Jag tror inte att det bestäms, utan det är lite mer som det bara blir.
Okej.
Mm.
För han har ju ett väldigt härligt sångsound också. Han låter ju som ingen annan 2021.
Verkligen.
Han sjunger liksom som de gjorde förr.
Ja.
Vet du, jag skrev en tweet en gång.
En tweet.
Mm. Jag tillhör inte det där gänget som tror att det heter ett tweet. Utan jag
en tweet. Tweet. Ja, men det låter
ja. Om att problemet med Amazons Went to War är att alla andra låtar inte är den.
Ja.
Det tyckte precis. Jag var fint skrivet om
det. Det var jättefint. Ja. Jag gillar också den. Det är ju Petter och jag som sjunger på den. Mm. Det är en av våra första låtar. Better off with the water cut off. The only living proof I got is just the sand that I was made of. Got tired of building it up. I found a quiet place I lost. It's just the sand upon the river. Och sen dess har vi pratat om att Petter ska sjunga igen.
Mm.
Men det blir liksom inte av.
Nej.
För att han behöver nog mer förberedelse än att man typ säger bara, nu gör vi snabbt en låt som du ska sjunga på.
Mm.
Och eftersom det är så vi har jobbat de senaste åren så har inte Petter kommit fram. Men det ska bli.
Mm. Ni ska ju, apropå saker som ska bli, så är det ju något slags liten turné på gång nu. Och nu pratade du alldeles nyss om att vara hemma och liksom barnen och djuren och allt det där. Men, men mår du bra annars av turné?
Ja, det är jättekul ju. Det är, och speciellt nu när man inte har fått chansen att spela på det viset på ett tag, så vore ju liksom dumt om man inte gladdes åt det extra mycket. Jag tycker att det alltså det är ingen liksom motsägelse, kan man säga. Jag gillar ju lika mycket att vara hemma, men när man väl är på turné då gillar man ju det.
Mm.
Kan det vara så?
Ja.
Det är så olika världar. Jo, vet du, det är ju bra.
Ja. Men jag har ändå fått känslan av att du på något sätt har ett relativt, alltså att du har någon slags grundtrygghet, och det tänker jag också har med sig självkänsla att göra. Har du det?
Ja, det tycker jag att jag har. Jag har nog rätt bra självkänsla och rätt dåligt självförtroende. En klassisk kombination.
Mm.
Och självkänslan gör ju att man är noga med liksom sin integritet också, tror jag. Att eller det styr ju en ganska mycket. Men ja, men så ja, fråget svaret är ja.
Mm.
På den frågan.
Du var med den otroligt får man säga gulliga poddaren Per Nordmark och pratade om liksom vad som skulle hända ifall du inte fick musicera, och han kunde, eftersom han också är musiker, så kunde han nästan inte tänka sig vad som skulle hända med Per Nordmark ifall han inte höll på med musik, medan du var mer så här, ja men vad fan, finns det 1000 andra grejer att göra.
Ja.
Vilket jag tänker är liksom sådär, du behöver inte prestera för att vara värd något.
Jo, men jag är jätteprestationsdriven.
Okej.
Men jag behöver inte prestera för att vara värd något. Men om jag väl gör någonting, då är jag ju driven av prestation.
All right.
Alltså, jag skulle ju inte dö om jag inte fick göra musik. Herregud, folk dör ju inte av mycket värre saker, om man säger så. Det är ju snarare hur man hanterar sitt privilegium att kunna ha friheten att välja att musicera.
Mm. Eller skita i att spela på novell middag.
Exakt. Mm. Det är svårt, ibland när man kommer ner till att prata om en viss nivå av grejer så är det som att man touchar en base där det inte finns något svar kvar. Det är där det blir så här, men å ena sidan och andra sidan. Och där tror jag vi är och kravlar runt nu, för att det är så spekulativt liksom. Om jag inte kunde göra musik, jag skulle inte dö, men jag kanske skulle vilja göra musik. Så det är så svårt att säga liksom. Mm. Och sen, jag vill ju verkligen vara tydlig med att jag gillar, alltså jag skulle inte hålla på med musik om jag inte gillar det. Men det finns ju folk som har valt att kalla saker vid sitt kall.
Mm.
Och jag vet inte om de upplever något annat än vad jag upplever då, för att jag inte gör det. Eller om det är andra saker som får mig att formulera mig annorlunda än det. Jag kanske tycker lika mycket om som gör musik som typ Molly Sandén, men hon säger något annat om det. Mm. Jag vet inte, hur ska man kunna veta?
Hon har inga djur att ta hand om heller.
Hon har inte satt sig i den sitsen.
Nej.
Än. Och sen den här grejen av att inte lägga alla ägg i sin korg. Ju.
Samma korg.
Alltså, samma korg. Exakt. Nej, men för att jag har ju tänkt på det här, eftersom jag håller på med de här olika sakerna i ens liv. Okej, men ibland har jag frågat mig själv, varför vågar du inte göra en sak? Är det för att du inte vågar? Och ibland säger jag, men det är väl supersunt att inte göra en sak. Och det här kan jag liksom pendla emellan.
Mm.
Jag vet inte om det är så att jag är liksom för feg för att liksom, att det är ett sätt att navigera i att inte behöva misslyckas totalt. För om man misslyckas på en plats, då har man liksom någon annanstans att ta vägen. Att det är liksom att gardera sig. Eller så är det bara ett smart upplägg. Don't know.
Nej, men ja, jag har citerat det in absurdum, tror jag. Men jag hörde någon gång att människor som har två olika jobb är lyckligare än människor som bara har ett.
För att när det funkar, då upplever jag verkligen, när det funkar att både hålla på med jordbruk och musik, då känns det som att det är ett super lifehack. Men ibland känns det också som att så här, för det är ju lika mycket, alltså i allas vardag, oavsett om man, vad man håller på med, så kan det ju bli kaos. Så även i min. Och då består ju det där kaoset av musik och jordbruk och såklart föräldraskap också då. Och då känns det ju inte lika bra.
Mm.
Smart. Upplevd.
Men du är mamma till en son och en dotter?
Ja.
Ja. Mm. Kanske av ren nyfikenhet för egen del, eftersom jag har ett och ett halvt stadsbarn, men blir man mer harmonisk om man växer upp på landet?
Vet inte, jag har inte någonting att jämföra med. Men jag tycker saker då. Att jag tycker det är superbra för barn att växa upp på landsbygden.
Mm.
Jag har själv i och för sig bara den ena referensen.
Mm.
Men i teorin så tycker jag att jag tror att det finns bra grejer med det. Jag tror att det är bra att på landsbygden kan man inte på samma sätt välja sitt umgänge. Det tror jag är ganska välgörande. Det är inte lika homogent. Jag tror också att det är bra att det påbjuds att liksom ta hand om och fixa grejer. Man får lära sig ta ansvar för mer än en skateboard. Och det kan vara karaktärsdanande.
Mm. Det blev ju folk av dig.
Mm.
Ja.
Det blir det där.
Du, Amanda, vad vet du om framtiden?
Min framtid, om allt går som det ska, då ska vi spela en massa här i november, december, turnera i Sverige och Skandinavien. Och sen ska jag skicka in bagge till mina tackor. Så att det blir lamm i helgen.
Mm-hmm. Spännande. Är det samma jävla lirare som får betäcka alla?
Nej, jag har en grupp av får av mankön som får turas om.
Okay. Mm.
Beroende på sin stamtavla.
All right.
Så nu är det Kurtans tur. Och var den lyckliga.
Okej. Okay. Blir det åka av.
Mm.
Och sen så skrivs det för Amanda Bergmans andra platta.
Exakt.
Mm. Under artistnamnet Amanda Bergman, frågetecken.
Ja. Precis, det lär väl bli så. Mm. Nej, men det är någonting som ändå ligger högt i mitt pannloopsfokus. Att ändå faktiskt göra klart den skivan och att försöka göra det på ett så noggrant sätt jag bara kan. Liksom för att stävja det här liksom slit- och slängkänslan jag kan ha. Men det är också vad vi glömt att prata om. Alltså, vissa människor är bra på fokus. Det är ju inte jag alls. Så att det är bra för mig att träna på det.
Mm. Skit i det nu, för nu ska du få frågor du inte fått förut.
Okej, okay, kul.
Vad var det... Det här kanske du har fått förut ur sig. Men vad var det senaste du verkligen letade efter på Blocket?
Åh, en lösdrift.
Okej. Okay. Vad fan är det ens?
Det är ett husbo för djur.
Aha, all right.
Mm.
Som ska stå där ute på en
Precis.
Äng. Ja. Mm. Så att de har tak.
Exakt. Ja. De måste ha det.
Ja, det tycker jag låter bra. Vilken typ av sosse skulle du helst vara? En skitrik kroppsbyggare som tjänat pengar på vård i någon form? Mm. Eller en som har råkat ta en trekantig chokladbit på fel kreditkort?
Åh, jag tycker så synd om den som har råkat ta den där trekanten.
Mm.
Eller trekant. Ja. Ja. Så jag väljer kroppsbyggaren.
Ja, du gör det. Ja. Ja, du får köra jättekola bilar då, tror jag.
Verkligen.
Ja. Du, nu blir det lite ljud här. Så nu kan du passa på att äta om du vill. Ja, där har du ju. Hesa Fredrik.
Ja.
Gänget bakom Hesa Fredrik har hört av sig till dig. De känner att ingen bryr sig om Hesa Fredrik längre. De vill förnya sig. De vill ha Amanda Bergman som vill sjunga den där signalen. Vad tar du för det?
25.
25 lax bara?
Mm.
Jag tror du har en deal med, nu ska vi se vilka det är. Krisinformation.se. Kan det
kommer vara 1500 kronor på faktura.
Ja, tar du den då?
Nej, då går jag och gör något annat.
Ja. Men 25 lax ändå?
Det tar jag för. Ring dem. Men det tycker jag är bra betalt för att göra det. Det är jättebra betalt för det.
Ja.
Det tar ju, du skulle ju ta 40 minuter.
Jo, men du ska kanske måste åka till Stockholm göra.
Mm.
Ja.
Går bra.
Hotellnatt.
Yes.
Ja. All right. Vad är det största du har eldat upp?
Nu pratar vi. Då ska vi se. Det största jag har eldat upp. Ja, men det är nog... Det är fan inte så stort. Det är, får man lägga ihop lägga ihop biomassa?
Ja, alltså om du eldade upp skiten vid samma tillfälle, absolut.
Ja, men det... Ja. Det är nog inte så stort. Det är några kubik trä och så då.
All right.
Inte hus eller någonting.
Nej, men jag fattar. Hisspitcha fönster?
Nej, jag kan inte det.
Nej, okej.
Okay. Det är för självklart. Du vill se ut.
Sorry.
Du vill ju se ut. För att annars så känns det hemskt.
Eller hur?
Ja.
Jag tyckte du fixade det ganska bra.
Ja.
Jag tycker...
Nej, men jag tror att om man skulle hisspitcha,
ja,
då skulle man väl börja prata snabbt och intensivt om någonting. Är inte det?
Okay.
Man säger inte tre ord. Alltså...
Du vill se ut fyran då,
ja.
Fick du upp. Nej, men jag tänker också att man tänker sig en helt slät vägg.
Ja.
Och sen så, eller fyra släta väggar i ett rum. Ja. Så man inte liksom kommer ut. Så skulle man ju bli jätteglad ifall någon satte en glasskiva i en av den. Så att man såg ut. Man kanske ser ett härligt landskap där utanför.
Ja.
Känns som att ni är inne och jobbar liksom lite på puncherveranda och grejer i ert hus hemma i Dalarna, va?
I vårt hus finns det jättemycket fönster.
Ja.
Och det är otroligt bra.
Ja.
30 tror jag.
Oj, oj, oj. Det är supermånga.
Mm. Vet du vad det kostar att renovera dem?
Berätta.
Typ 8000 per fönster och i varje fönster är det 4. Det är en miljon kanske.
Åh, jävlar. Det kan ni inte göra. Får ni göra det själva? Eller? Mm. Är det det ni har gjort också?
Nej.
Nej. Men ni ska?
Någon gång.
Du, slutligen då, på frågor du inte fått förut. Berätta om den perfekta byxan.
Skön. Den är löst åtsittande. Och går precis till ankeln. Lite ner i ankeln så att man inte behöver ha en strumpa.
Vad är det för material vi snackar?
Plysch.
Ja, jag hade det på känn. Mm. Har vi en färg också?
Lila.
Ja, det låter underbart. Amanda Bergman, stort tack för att du kom hit.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
Ja, och Galaxy 2, den här underbara skivan, är ute nu där du lyssnar på musik, så att säga. Ute är också uppvärmning, missa inte det. Talkshowen som bit för bit kryper upp mot toppen av absolut kanon-content. Kalle Birgersson, Saga Markula, Acast och Kristoffer Triumf, så heter vi som gör det här möjligt. Vi hörs om allra mest en vecka eller när du vill. Puss och kram, tack, hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.